Nåd vare med er och frid ifrån Gud och vår Herre Jesus Kristus. Amen. Låt oss be. O Herre, öppna du mitt hjärtas dörr och drag mig med ditt ord till dig. Låt mig bevara ordet rent. Låt mig för evigt vara din. Ditt ord berör mitt hjärtas grund. Ditt ord gör kropp och själen sund. Ditt ord är det som gläder mig. Ditt ord ger tröst och salighet. Ära vare Faders son, helig anden i sin tron, den heliga treenighet, lovad i all evighet. Amen. Och dagens predikotext, det är Efesierbrevet 6:10-20. För ungefär 15 år sedan så producerades en tv-serie i 10 delar från andra världskriget. Serien den följer en grupp unga amerikanska soldater som sätts in i kriget i Europa. Vi följer dem från deras första år med träning i USA. Där lär de sig grundfärdigheterna som är att skjuta och hoppa i fallskärm. De upprepar och upprepar sin träning i det oändliga, kan det verka som. De tränar kondition och fysisk styrka, uthållighet, och de putsar på sina vapen. Och de viker på kläder och de torkar damm under sängen. De övar på att sättas in i ett krig de endast har hört talas om. Men som de vet att de kommer att bli en del av förr eller senare. Medan de väntar på att sättas in i striden så måste de hela tiden hålla sig redo för strid. De måste alltid vara beredda. Så de måste hela tiden upprepa sin träning och vapnen måste hela tiden vara rena och redo för användning. Det är en tid som tär på deras tålamod. Så efter en tid flygs de till England och de är med det mycket närmare krigets verklighet. Och så här måste de fortsätta att träna och öva och hålla moralen och disciplinen på topp. Det är viktigt att de är skärpta och redo när orden kommer för deras deltagande i kriget. Och så kommer den dagen. Så kommer dagen, den dagen som vi känner som D-dagen, 6 juni 1944. På den ena dag, då sätts över 1 miljon allierade soldater in i Frankrike för att sätta ett slutgiltigt stopp för nazisternas framfärd. Fallskärmssoldaterna som vi följer i den här tv-serien, de flyger in över Frankrike under natten och många av flygplanen skjuts ner från marken. Och väldigt många soldater, de mister livet innan de ens har fått satt sina fötter på fransk jord. De soldater som klarar sig hittar så småningom tillbaka till sina ursprungliga trupper efter att ha blivit utspritt över ett väldigt stort område. Så efter att ha samlat sig igen så börjar de att kämpa sin väg upp genom Belgien och Nederländerna mot målet som är Tyskland och Berlin. På vägen dit så fastnar de i ett långdraget skyttegravskrig under vintern. De förlorar sina kamrater. De såras, de fryser, de har brist på mat och de kan endast försöka skydda sig själv mot en fiende som de som regel inte ser med ögonen. Våren efteråt. Våren 1945, då befinner de sig i de vackra österrikiska alperna. Fin vårdag i de österrikiska alperna. När de får beskedet att kriget är slut och att Nazityskland har kapitulerat. Deras förare är död. Och de beordras att förbli där de är. Även om de fortfarande ska hålla kampmoralen uppe ännu en stund framöver, så börjar disciplinen bli sämre bland soldaterna. Och fortfarande, länge efter krigsslutet, så fortsätter soldater att omkomma i olyckor och av skottskador efter krigsslutet. Soldaterna som har övat på krig, de har nu för mycket ledig tid, de har för mycket alkohol och de har fortfarande tillgång på skarpa vapen. De ryker ihop med varandra, de tar lagen i egna händer och de skjuter och dödar villkorliga människor efter eget behag. Moralen börjar sjunka när freden kommer. Så finns det till slut en scen av en tysk general som officiellt överger sig med sina män till amerikanerna. Detta är den tyske generalens andra världskrig i rad. Han har också varit med om det första världskriget 20 år tidigare. Och han ställer frågan till sin amerikanske motpart som han ska överge sig till. Han ställer den här frågan: vad ska det bli av oss? Och då menar han av oss officerer, av oss yrkesmilitära, av oss krigare. Vad ska det bli av oss när det inte finns fler krig att utkämpa? Vad ska vi då göra? När alla krig är över, vad ska vi då ta oss till? Som historien visat sedan den gången för över 70 år sedan, så finns det fortfarande krig att utkämpa i världen. Det finns fortfarande krig att utkämpa i världen, precis som det alltid har funnits. Varje århundrade har haft sina stora kriger med miljontals döda människor som resultat. Historien, den upprepar sig hela tiden. Och vi ska därför inte bli förvånade om den visar sig att upprepa sig igen i vår tid. Mycket av det vi ser i världen runt omkring oss idag säger oss att historien, den upprepar sig. Vi behöver därför inte bli förvånade och skräckslagna över det som ligger framför oss. Också för 2000 år sedan så fanns det krig på jorden. Ja, helt sedan Adam och Evas syndafall i lustgården har det funnits krig på jorden. Världshistoriens första mord som vi känner till blev begått då Adam och Evas son Kain dödade sin bror Abel. Sedan har krig följt alla generationer fram till denna dag. Hela Gamla testamentet beskriver Israels folk i krig med andra folkgrupper. Det har alltid funnits krig att utkämpa. Och därför har det alltid funnits behov av tränade soldater som är redo för krig. På Paulus tid så var Romarriket en stark militärmakt. Det omslutade stora delar av Medelhavet med stark kontroll. Inom riket rådde en fred som går under namnet Pax Romana, den romerska freden. För folk i allmänhet så var det här en fredlig tid, en fridsam tid, den romerska freden. Romarriket, de hade en stark militärmakt som folket, de hade en stark militärmakt som skyddade dem mot andra folkslag och mot deras arméer. Samtidigt som de romerska soldaterna som fanns överallt i riket slog ner allt internt uppror. Och det var under den här tiden som evangeliet spriddes ut till stora delar av världen för allra första gång under den här romerska freden. Och det var mycket tack vare den politiska stabilitet som det romerska riket besörjde. När Paulus skrev Efesierbrevet satt han som fånge i Rom för första gången. Det var hans första fångenskap i Rom, troligen kring år 60 efter Kristus. Kanske satt han även länkad fast till en romersk soldat i fängelset. Det är mycket möjligt. När vi läser alla Paulus brev så märker vi oss att soldater måste ha varit en mycket vanlig syn för honom under hans livstid. För de flesta av hans brev, de är fulla av krigsreferenser. Han refererar ofta till krig och till arméer och till soldater i sina brev. Medan Paulus i Efesierbrevets tre första kapitel prisar Gud för hans nåd mot sitt folk, så består sista delen, kapitel 4-6, av förmaningar till de kristna. Och dagens text, det som är dagens predikotext, den finner vi helt mot slutet i Efesierbrevet, kapitel 6, verserna 10-20. Här kommer Paulus med sin slutförmaning till de kristna i Efesos. Han kommer med en sista förmaning och en sista uppmuntran till sina medkristna. För det här brevet. En sista förmaning i det här brevet. Han skrev också senare flera brev. Paulus, han vet själv vad det kristna livet innebär. Han vet själv vilken motstånd som möter den troende i världen. Han sitter själv som fånge i Rom på grund av sin bekännelse till Kristus. Och vad Paulus beskriver för oss i dessa verser är en romersk soldats standardutrustning. En romersk soldats vapenrustning. Och en romersk soldat, han hade för det första ett stort bälte som täckte höfterna. Så hade han en pansar över bröstet, det som motsvarar dagens skottsäkra väst, som täckte hela bröstet, det är pansaren. Så hade han skor på fötterna, han hade en sköld att skydda sig med, så här. Han hade hjälm på huvudet, och så slutligen hade han svärdet, som han kunde angripa och nedkämpa fienden med. Soldaten, han hade ett bälte, en pansar, han hade skor, en sköld, en hjälm och ett svärd. Sex delar som utgjorde vapenrustningen till en romersk soldat. Vad Paulus gör, det är att han uppmanar de kristna att ta på den andliga vapenrustningen. Det ska de göra eftersom deras kamp som kristna i världen inte är mot andra människor, men mot djävulen själv. Paulus skriver: vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Den kristnes kamp står mot djävulen. Och det är en övermäktig fiende. Det är en fiende vi inte kan nedkämpa av egen kraft. Djävulen, han använder sig av medel, av andra människor, till att få oss kristna på fall. Hans mål är att så tvivel om Guds ord hos oss. Hans mål är att få oss att tvivla på Guds godhet mot oss och så att vända oss bort ifrån honom och söka hjälp hos oss själv och förbli där. Hans mål är att få oss att synda mot Gud och sedan att förgå i vår synd som Judas gjorde. Djävulen, han använder sig både av enskilda människor i vår vardag och av världsledares dårskap till att få oss på fall. Under sig har djävulen en hel armé av fallna änglar som kämpar för honom. De är ondskans andemakter och de för en ständig strid mot alla människor och särskilt mot Guds folk för de sin strid. Det är ett krig som aldrig tar slut här på jorden. Det är konstant. Det finns inget krigsslut här på jorden. Djävulen, han är ute efter att fälla oss. Han är ute efter var och en av oss för att få oss att tappa tron på Kristus. Han söker att utsätta oss för en övermäktig frestelse på den onda dagen. På den onda dagen. Han känner våra personliga svagheter och våra tillböjelser. Han vet exakt var han ska sätta in stöten på var och en. Han vet hur han ska fresta var och en av oss för att det ska få önskat effekt. Som vill säga synd och misstro till Gud. För Eva så var den onda dagen då hon lät sig frestas att ta av den förbjudna frukten i lustgården. Det var hennes onda dag. För kung David så var den onda dagen den dagen då han tittade på Batseba som badade på hustaket. Det var kung Davids onda dag med alla de följder som det kom av det. För Petrus så var den onda dagen då han förnekade Jesus 3 gånger i översteprästens gård skärtorsdagskväll. Det var Petrus onda dag. Och vi minns vad Petrus hade sagt innan. Jag ska aldrig förneka dig. Jag ska aldrig lämna dig. Vad gjorde han? Jo, han förnekade honom 3 gånger. Djävulen visste var han skulle sätta in stöten på var och en av dessa 3. Eva, David och Petrus. Vad är din onda dag? Vad är då vår onda dag? Vilken frestelse har du svårast att motstå? Vad har vi svårast att motstå? Varje kristen gör klokt i att ta reda på vad sin egen onda dag är. Vilken personlig svaghet som djävulen kommer att angripa. Och jag tror att vi flesta vet vad som är vår svagaste punkt eller bland de svaga punkterna hos oss. Det kan röra sig om olika former av missbruk. Det kan vara missbruk av det sexuella samlivet. Det kan vara missbruk av pengar. Det kan vara missbruk av alkohol. Det kan vara missbruk i mellanmänskliga relationer. Fysisk maktmissbruk. Psykisk maktmissbruk. Det kan vara manipulation i mänskliga relationer. Det kan vara latskap eller feghet. Det kan vara lagiskhet eller fariseism. Det kan vara prestige inför omvärlden och önskan att vara världen lik. Det kan vara den löpska tungan. Det kan vara den stumma tungan. Vi kan göra listan oändligt lång. Men den värsta synden, den är ändå den. Om vi låter oss frestas att förkasta något av Guds ord. Det är den värsta synden. Om vi förkastar något av Guds ord. Falsk lära är den värsta synden eftersom konsekvensen av den är evig. Att vi förkastar något av Guds ord som sanning, Det är den värsta synd. Och det är inte för att få oss själva på fall som djävulen frestar oss. Lika viktigt för honom är att använda oss som redskap för att få andra människor på fall, för att få vår nästa på fall. Och det här är obehagligt att tänka om, och ännu mer obehagligt att höra att man säger. Men även om vi inte tycker om att tänka konkret på vilka svagheter vi har, så vet djävulen mycket väl om våra personliga svagheter. Han känner exakt våra svagheter och våra svaga punkter. Han vet var han ska sätta in stöten. Och han kommer att angripa den här svaga punkten, vilket han kanske också redan gör regelbundet. Den onda dagen, den är redan här. Är vi redo för den? Är vi redo för den onda dagen? Paulus tema för hela Efesierbrevet är i Herren. I Herren. Det är tema för Efesierbrevet. Han skriver till de kristna i Efesos att de ska leva i Herren. Och här till sist i brevet så skriver han att de ska bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Som fattiga syndare har vi ingen egen kraft att motstå djävulens angrepp. Vi har inget att ställa upp med. När vi tänker på alla de saker vi låter oss frestas av, så skäms vi. Vi vet att vi faller för djävulens angrepp regelbundet. Och det gör vi därför att vi är syndare. Så vi löser inte den här situationen genom att behålla ögonen fäst vid oss själva eller vid någon annan jordisk människa. Vi måste lyfta ögonen utåt från oss själva och uppåt från den här jorden. Vi måste rikta våra ögon på Kristus och korset. Det är Jesus Kristus som med sitt ställföreträdande lidande och sin död och sin uppståndelse för oss, som ger oss kraft att stå emot djävulens angrepp. För han har stått emot alla djävulens frestelser. Han lät sig inte knäcka en enda gång. Och även när djävulen frestade honom med att citera skriften, så övervann Jesus det med att citera ett annat klart skriftställe som visade att djävulen var en lögnare. Jesus Kristus, Guds son, har övervunnit djävulen och hela hans armé för vår skull. Jesus har övervunnit ondskans andemakter för oss. Han levde ett fullkomligt liv för oss. Han led och dog för oss. Han uppstod för oss. Han har övervunnit synden, döden och djävulen för oss. Här finns kraften att stå emot djävulens angrepp. Och den kraft, den blir vår genom tron. Det är en kraft som är osynlig för det mänskliga ögat, men som blev vår då vi blev Guds barn och kom till tro i dopet. Då gick vi från död till liv. Vi som var andligt döda blev gjort levande av Gud själv genom den kraft som Kristus har och som han verkar i oss. Vi har alltså Herrens väldiga kraft i oss som Guds friköpta barn. Det är Herrens kraft. Och han har gett den åt oss. Vi har fått den kraften. Ja, vi har blivit iklädda den kraften. Det har vi, eftersom vi i vårt dop har blivit iklädd Kristus. Vi har blivit iklädd Kristus och hans rättfärdighet. Han var rättfärdig i allt. Och han betalade priset för vår synd och skuld inför Gud. Han har givit oss sin rättfärdighet. Och bara nåd har han gjort det. Genom dopets bad, genom tron. Som Guds friköpta barn är vi starka i Herren och starka i hans väldiga kraft. Paulus uppmanar de kristna att förbli i denna kraft och att finslipa kraften genom att bevaras i Guds ord. Han ber de kristna ta på hela vapenrustningen till den strid som väntar med djävulen. Och han använder den romerska soldatens vapenrustning för att ge en bild av vilken vapenrustning vi som kristna ska ha. Det ska vara en vapenrustning som ger skydd över hela kroppen. Den ska täcka hela oss. Det ska vara en vapenrustning som kan ta angreppen oavsett från vilket håll de kommer. Oavsett om vi ser dem eller inte. Och också om de kommer från mycket långt håll. Paulus, han nämner sanningen, rättfärdigheten, fridens evangelium, tron, frälsningen och Guds ord. Sex olika ord som talar om samma sak. Paulus, han vill poängtera viktigheten av det han säger. Han försöker hamra in budskapet genom att säga samma sak med olika ord. Allt det han säger handlar slutligen om Kristi ställföreträdande verk för oss. Sanningen är sanningen om frälsaren Jesus Kristus, Guds son. Rättfärdigheten är den rättfärdighet Kristus skänkt oss av bara nåd. Fridens evangelium är det livgivande evangeliet som ger vad det lovar när det säger att Jesus Kristus övervunnit djävulen för oss. Tron är det som genom evangelium skapas av den helige ande i våra hjärtan. Frälsningen är det som Jesus Kristus har vunnit för oss på korset. Guds ord är där vi får höra om allt vad Jesus har gjort och om hela Guds vilja och om hela Guds sanning. Evangeliet om vår frälsare Jesus Kristus tas emot i tro genom det Guds ord som vi får höra. Paulus, hans slutförmaning, det är att vi ska förbli i Guds ord utan uppehåll. Vi ska läsa det, vi ska höra det. Vi ska fira söndagens gudstjänst där vi får möta Gud och låta honom förstärka oss i kampen mot fienden. Vi ska gå till nattvarden där vi får ta emot Jesu Kristi sanna kropp och blod till vår frälsning. Det är en uppmaning att bekänna våra synder som botfärdiga syndare, som vet att vi syndar mycket varje dag och ofta faller i djävulens snaror. För det vet vi, det gör vi. Men då ska vi också, när vi faller, igen rikta ögonen på Kristus och få förlåtelse från honom, vända tillbaka till honom, igen och igen återvända till Kristus. Och för livets strid så har vi också ett annat mäktigt vapen. Och det är bönen. Den som umgås med Guds ord, han drivs också till bönen. Och den som lever som troende i en världen full av synd, han behöver både Guds ord och han behöver att få tömma sitt hjärta till Gud i bön. Och bönen, den för med sig stora löften från Gud. För han har lovat att höra den troendes bön. Och bönen, den kan uträtta mäktiga saker. Genom att förbli i Guds ord och låta oss stärkas av det regelbundet så leds vi också till bönen. Och genom den kan vi uträtta mäktiga saker för våra medkristna. Bönen, det är det bästa verktyg vi har för våra bröder och systrar som också står tillsammans med oss i den samma strid emot djävulen och ondskans andemakter. Vi ska be för dem. Vi ska be för våra bröder och systrar i tron. De står också i striden. Och de kanske har det svårare än oss. De behöver våra böner. Till skillnad från jordisk krig som brukar ha ett slut innan ett nytt krig börjar någon gång senare, så tar vår strid med djävulen aldrig slut här på jorden. Det slutar först när vårt jordeliv är över. Och i denna strid ska vi stå fasta och upprätta med Guds ord och Kristi frälsningsverk som vår vapenrustning. Då klarar vi också att övervinna djävulens angrepp i Herren. I Herren övervinner vi djävulens angrepp. I Herren får vi kraften att vinna. I Herren övervinner vi. I Herren segrar vi till sist. Amen. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Må hans helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxa i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och bli evigt saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.